Jag tänkte börja lite med historien och min historia är egentligen vad har Windows Azure för gemenskap och gemensamt med en nattklubb i Kalifornien? Jo, det är så här att när Ray Ossie tog över efter Bill Gates 2005 så skickade han ett berömt memo som säkert flera av er hört talas om och läst om att vi behöver jobba mot internet och sånt där. Och han började visa demonstrationer väldigt tidigt. Det här insåg ju Microsoft var väldigt viktigt, så att en av de här gamla uvarna på Microsoft fick i ansvar att se till hur ska vi jobba mer online. Och då åkte man runt till olika center där Microsoft hade tjänster. Man åkte runt till där Hotmail var supportat, där Windows Update, som egentligen är den största servern i hela tjänsten i hela världen, för vi uppdaterar ibland Windows av olika skäl, jag vet inte varför, men i alla fall, och såna här saker. Och då hade man, de här centerna hade ju hittat på mycket saker. Hur ska vi hantera våra servrar? Hur ska vi hantera vår funktionalitet? Och när de var nere i Hotmail, som jag tror då finns någonstans i Kalifornien, så åkte de förbi en, och då hade den här legendariska personen som heter David Cutler kommit med. Det är en sån här person som man är rädd för tydligen när man jobbar på Microsoft, för att han är väldigt egocentrisk, inte egocentrisk, excentrisk, vad heter det va? Och han var med och gjorde en till fyra. Och då åkte de förbi en nattklubb, en dålig nattklubb som hette Pink Poodle. Och så kom på, ska inte vårt nya Azure, eller det hette ju inte Azure då, vår nya cloud-plattform heta Pink Poodle? Nej, jag tror inte det, utan vi döper om det till Red Dog. Så att från den 2006 så hette Windows Azure Red Dog ända tills det lanserades år 2009 på PDC. Så det är egentligen historien bakom användarnamnet eller produktnamnet Red Dog. Det kommer från en dålig nattklubb i Kalifornien som heter Pink Poodle. Så, det vi ska prata om idag då, det är ju egentligen då webbrollen och workrollen. Och det är ju, kan man säga, arbetshästarna eller compute, som man skulle säga på engelska på ett snyggare sätt, i Windows Azure. Den här är en bild som ni har sett lite varianter på, men jag vill ändå berätta den igen. Och vad den här bilden säger, det är hur ser en sån här roll ut? Hur är den hostad i Windows Azure? Och på botten ser vi alltså att vi har en hårdvara. Och det är en standardiserad hårdvara, så vi kan slänga ut och slänga in den hur som helst. Vi vet exakt vad som finns på den hårdvaran. Över den så har vi en hypervisor, och en hypervisor är den som hanterar virtuella miljöer. Och det här är en speciellt designad hypervisor för Windows Azure. Så det är inte Hyper-V här, utan det här är en hypervisor som är speciellt designad för den här hårdvaran och för de operativsystemen som ligger ovanpå. Vilket gör att vi får en väldigt effektiv virtuell miljö. I de här så finns det en host-operativ som är längst till vänster där, och det är en Windows Server Core, och det är den som är ansvarig för att liksom hosta det operativsystemet som ligger i botten på hela maskinen. Sen så finns det ett antal ett antal VMs.
Jag tror att det är din chef här.
Nej, men han ser det på videon i efterhand. Oops. Hej Rickard. Ett antal virtuella miljöer. Och de virtuella miljöerna är alla Server 2008 Enterprise Edition X64, 64 bitars OS. Så att det ni kör när ni kör i Azure är alltid på ett 64 bitars OS. Och det är inte en vanlig Enterprise Edition, utan den är också anpassad efter att hostas i Windows Azure. Med vissa speciella funktionaliteter och sånt. Så jag vill bara tala om att ni vet vad är det egentligen som finns där bakom, som vi inte ser så mycket av när vi jobbar med en webroll och en workroll. Sen är det här väldigt viktigt, vi har ju pratat om det, men jag vill förtydliga det igen, att framför alla våra roller finns det ju då en lastbalanserare som då hanterar den inkommande trafiken och sprider den ut på de roller vi har internt. Och det är en round robin. Alltså den tar först där och först där och först där. Så har jag uppfattat det med round robin. Så ni vet det. Det är inte mer avancerad lastbalanserare än så. Så då kan vi gå igenom, vad finns det för roller egentligen? Och jag är lite stolt här. Vissa har sagt att det finns två roller, vissa har sagt att det finns tre roller. Jag har fem roller, så jag är bäst. För det första så finns det den här vanliga webbrollen. Och den webbrollen är egentligen en specialanpassad roll med IIS:en på, alltså vår Internet Information Server. Sen finns det en worker role. Och en worker role är egentligen en VM, en virtuell maskin som kör en som upplevs som en Windows service, kan man säga. Man startar en applikation och så länge den inte går ner eller någonting så är den här rollen igång. Vi kommer att visa de här två. Sen finns det en speciell webbroll som har fast CGI enablat i IIS:en för att bland annat kunna köra POP. Så vill man göra det så kan man göra det direkt i webbrollen. Det finns också andra möjligheter som många visade igår att köra andra webbservrar och sånt i en worker role. Och vi kommer att visa också en sån, för det måste man ju göra om man är aktad i den här samlingen. Och sen det som jag tror att Herbjörn kommer att prata om bland annat, så finns det en speciell roll som är designad för VCF, alltså för tjänster. Och till slut då en roll som vi har annonserat, det är en VM-roll då. Möjligheten att ta en Windows Server 2008 R2 i dagsläget, installera den och lägga upp den i molnet och få den att rulla där. Så det är de olika rollerna som vi har. Och som sagt, de fyra översta är de som finns idag och den andra kommer i beta när som helst. Sen så finns det då en roll, har ju olika uppsättningar av resurser på sig. Och de fyra, small, medium, large och extra large, är de vi ser idag. Och ni kan ju se här vad den innehåller. Vi ser att den bland annat har, den small har bara en processor. Och sen ser ni precis som Magnus sa, det var jättebra, att man gångar med två eller delar med två om man börjar med extra large. Och ni ser minnet och ni ser också hur mycket minne på hårddisken man har där på de här olika instanserna. Och här finns det jätteintressant, jag hörde här i publiken redan att ni pratade om, är det bättre att ha en extra large som egentligen är åtta small? Eller är det bättre att ha åtta small och köra dem parallellt istället? Det här är en sån här strukturfråga också som är väldigt viktig för framtiden. Fler nyheter då från PDC, och det här är egentligen den sista bilden innan vi kommer att dema mesta delen av tiden. Vi hade ju en stor PDC här för tre veckor sedan, PDC 2010. Och där så satsar vi ändå mer på molnet. Och man märker att molnet för oss är en väldigt rörlig plattform. Vi utvecklar, vi implementerar ny funktionalitet mest hela tiden. På grund också att vi har byggt ett system som är lättare att implementera ny funktionalitet och få ut det. Det som släpptes då på PDC 10 var möjligheten att i en webbroll köra en full IIS. Alltså med allt det skruvandet som vissa applikationer kräver för att få funka IIS går i den versionen. Vi satsade också på att kunna få egentligen fullständiga rättigheter på en webbroll så att vi kan installera applikationer, vilket vi inte kan idag. Och med installera menar jag, vi kan inte köra ett MSI-paket som ändrar registret, som installerar komponenter i en webbroll och workroll idag. Men det är ju vissa som man behöver göra det på, och med den här möjligheten att ha de här rättigheterna så kan man göra det. Möjligheten att göra remote desktop in mot en roll och jobba med den där kommer att komma. Möjligheten att koppla ihop vårt interna nätverk med Windows Azure är det som är Azure Virtual Network. Och sen någonting som vi satsar oerhört på, det är att Java ska bli en first class citizen, så att det ska vara mycket bättre Java-stöd. Vi har inte tid att visa det idag, men det finns väldigt bra Java-stöd redan idag i Eclipse exempelvis. Ibland tycker jag till och med att det är bättre än det stödet i Visual Studio. Ja, men det finns vissa saker som är lite bättre där. Och med det så tänkte jag lämna över till en File New Project av Johan. Johan, vi har ju glömt att presentera oss.
Ja, jag har inte sagt någonting mer. Nej, men jag ska bara kolla här. Vi har en talarstol och så har vi den. Mm. Kolla. Jag lärde mig utan sten igår.
Mm. Johan, ska inte du berätta vem du är först?
Jo, jag kan säga så här. Johan Danfort heter jag. Jobbar på ett konsultföretag som heter IRM. Och Dag frågade mig om jag ville vara hans kodapa, eller jag menar demo.
Och, spöke.
Ja, precis. Så att, och det är inte allt för avancerade grejer här som jag ska visa, så att okej, okay, jag provar.
Det är lite spännande för oss där, första gången vi gör något ihop.
Ja, och vi har övat jättemycket, eller hur?
Precis.
Okej. Okay. Jo, vad jag tänkte göra det och visa från början. Några av er har redan kört och testat hemma säkert. Men jag vet att det var några som inte har gjort det och som saknar det här från scratch, så att säga. Så jag tänkte lugnt och stilla. Och Dag har lovat att bromsa mig när jag går för fort fram. Gå igenom File New Project. Så vad som krävs för att sätta igång med Azure-utveckling på sin egen maskin, det är att man har Visual Studio 2010. Och sen att man har laddat ner Azure Tools for Visual Studio. Version 1.2 eller någonting sånt där.
Så egentligen är det bara två saker som behövs. En version av Visual Studio. Det går faktiskt också med Visual Studio 2008, SP1. Och sen det som heter Windows Azure Tools for Visual Studio. Så sök upp dem. Det är de enda två sakerna du bör installera.
Funkar även med Express? Eller?
Ja, det fungerar med Express. Så vill ni ladda, har ni ingen Visual Studio kan ni gå upp på Web Platform Installer, som är vårt samlingsinstallationsprogram. Och där kan ni klicka i Visual Studio Web Express. Och med det så får ni allting ni behöver för att sen installera den här toolkittet och ni kan köra.
Och sen har vi tänkt att avsluta det sista vi gör då med lite länkar, tror jag. Vi hade för Getting Started stuff. Så det kan ni få då. Okej, okay, vad jag har, Visual Studio uppstartad, och inte glömma, starta som administrator. Det är en sån klassisk första miss man gör. För att vissa saker som man drar igång kräver att man är administrator på maskinen. Så det har jag gjort här. Och vad jag gör på, File, New, Project. Och om man då har gjort rätt vid installationen så har vi fått en ny projekttyp som heter Cloud. Finns även under Visual Basic och under F-Sharp också, tror jag, om det är några sådana fantastiska här. Vissa prylar kan man köra under F-Sharp, tror jag i alla fall. Så vad jag gör är att jag bara startar ett nytt projekt. Eller en lösning som jag kallar för demo, som jag lägger i tempkatalogen. Efter det sen så har man möjlighet att välja vilka typer av roller som man vill programmera. Och då har vi, känner ni igen de här från Dags presentationssida, eller hur?
Plus att vi har en roll till som egentligen är en variant på webbrollen där, ja.
Och det är den som jag gillar, så den tänker jag förstås köra. Ni som inte har provat MVC 2 eller 3 nu för tiden, tycker jag att ni ska göra det, för det är festligt. Så jag dubbelklickar över den, och sen så dubbelklickar jag över en worker role, så jag tänker skapa ett projekt där med en webbroll och en worker role. Sen har jag då möjlighet att ändra namn på den här. Det kan man göra redan här. Man kan göra det efteråt i projektet också, men det är ett ganska smidigt ställe att köra på redan från början. Så jag sätter dit mitt namespace så där. Det blir lite snyggt. Bort med ettan. När man skapar ett MVC-projekt så får man en möjlighet att även få med testprojekt, men vi skippar det just nu. Se hur stort det blir uppe. Ibland kanske jag får zooma in där.
Säg till om det är för lite så att ni inte ser, så ska vi förstå. Jag tror du ska förstora texten, eller den jag just...
Den tar jag. Så. Så där och så där. Så om vi tittar uppe i vår Solution Explorer. Så har vi fått oss tre projekt skapade. Ett demoprojekt som är själva Azure-projektet, kan man väl säga, som håller samman konfigurationer egentligen för hela den här lösningen. Och sen har vi fått vårt MVC webroll och vår worker roll. Om vi då tittar på den här Azure-projektet så att säga, så ser vi att vi har lite nya special varianter som vi inte har sett förut på filer. Och vad det här egentligen, det är konfigurationsgränssnitt egentligen mot vissa delar som man kan konfigurera. Jag tror jag drar ur den här. Ni ser den då hyfsat, eller? Ni såg det här några gånger igår också. Jag tänkte bara peka på ett par saker igen. Vad som kan vara intressant att se, det är hur många instanser vi vill starta utav våran webbroll här. Initialt är det alltid ett. Och man kan ställa in vilken storlek man vill köra på de här maskinerna som Dag nämnde då. Och vi har möjlighet att sätta endpoints i de här konfigurationerna. Och det som är intressant här är att webbrollen har redan en sån här external endpoint som jag kallar den för på port 80, för eftersom den är kopplad till ISen då.
Så det får, och det är det här som egentligen då gör lastbalanseraren, vi får den här inställningen så den vet att jag ska lyssna på port 80 och sen ska jag sprida in den mot den webbrollen som jag har på insidan.
En annan grej som man fyller i också, det är vanliga settings egentligen, connection strängar och annat sånt där som är intressant för vårt projekt. Och development storage är att man vill tracea och lagra data på sin lokala maskin i den här Dev Fabric. Jag kommer visa det mer sen.
Vi såg också att det fanns möjligheter. Jag fick en fråga här innan om HTTPS. Så finns det ju möjligheten att slå på HTTPS här då om man skulle vilja det. Och naturligt går det att lägga sin egen domän mot det här så att man får det precis som det känns som man ses på sin egen tjänst.
Konfigurationen för en worker role är väldigt lik. Instanser, settings och endpoints. Fast där har vi inga endpoints än så länge då. Okej. Så att, och de här två filerna, det är egentligen samma sak. Det är hur XML:en ser ut där under egentligen. Det är samma grejer som vi kommer åt från det här lite finare gränssnittet egentligen. Så att, mycket mer än så här är det inte med de bitarna. En annan grej man kan göra i det här projektet är att publicera. Yes. Jag tror att det är ganska nytt va?
Den har vi bara lanserat på PDC:n, så den kommer i beta under året.
Vaket där.
Jo. Fulburken som kallas.
Ja, fulburken. Det vore kul om man kunde se att det står fulburken där. Så. Jo, vad man kan göra det är publish härifrån. Så när vi ska, om vi ska bygga ett paket som vi senare tänkte försöka visa och skicka upp till molnet, så kan man gå under, det finns många olika sätt att göra det på, men publish är ett sätt som man kan göra härifrån då. Och man kan även lägga till nya projekt till sin Azure-lösning. Om man nu har ett befintligt ASP.NET webbprojekt till exempel, så kan man då göra add på den genom att högerklicka på Azure-projektet. Så, om vi ska titta på de andra projekten då. Här är ett typiskt MVC-projekt och den ser precis likadant ut som om vi hade gjort File New MVC Project. Yes, fråga.
Partial trust, ja. Ja, det är helt enkelt vad man kan göra. Det är typ, kan man skriva i tempkataloger, kan man göra sånt. Och det finns beskrivningar över vad som är påslaget respektive avslaget för de olika delarna så att säga. Och vår rekommendation är ju alltid kör med så få rättigheter som möjligt för säkerhets skull så att säga.
Kör partial trust och testa.
Ja. Sen kommer det ju då det här som heter elevated trust som är då nästan som administratör och den kommer då ytterligare utöver det. Vad är det då i gränsen? Du menar att den till exempel att processen går på 100% för att eller något sånt? Minne. Jag tror att du vi pratade om en best practice igår att det var i tempkatalogen var det bara 100 megabyte där och då fick man ju ett fel. Så jag tror att är det så att du lägger på för mycket på det här hårddiskminnet du har så tror jag också att du får ett fel helt enkelt. Jag vet inte riktigt.
Det kommer troligen springa på out of memory exception och så vidare. Så, nu ska vi se. Vi var och tittade lite grann på vad vi fick i vår webbroll. Och som jag sa så är det precis samma filer och samma upplägg som om man gör en File New MVC Project. Men vi får en ny fil, en som heter en webroll. Och det är en klass som läggs till just för att det här ska vara att köras i Azure. Och det här känner ni igen från igår också. Vad som är intressant är egentligen bara den här onStart-metoden som finns
förstora texten lite. Säkert.
Det kan vi göra, tack Dag. Titta, så. Är det bättre? Den körs under tiden som den här instansen spinner upp var ett populärt uttryck igår. Innan den här kommer igång och lever ordentligt. Så att konfigurationer, om man ska skapa kopplingar eller konfigurera såna Azure Storage lite grejer som jag är helt säker på att vi kommer få se sist idag. Så att jag säger inte så mycket mer om de bitarna just nu. Om vi då tittar på Workerroll-projektet så är det likadant där. Vi har fått en ny fil. En workerroll. Och den ser precis likadan ut. Bara det att vi har ytterligare en metod som heter run. Och det är likadant här. On start körs när den här workerrollen håller på att värms upp och sätt startar. Läge att köra konfigurationer och annat sånt där som behövs för att applikationen ska fungera sen när man kör. Och sen har vi vår run. Som så här ser den ut från scratch då, att den bara går in i en while forever loop. Den sover 10 sekunder och sen skriver den ut en liten working information. Och det var någon som frågade mig igår, den här workerrollen, vad kan man jämföra den med egentligen? Ja, vad ska man säga? Det är som ett konsolapp som går hela tiden. Det är som en scheduled task som man kan välja att starta. Den är igång hela tiden, men man kan få den att sova, starta upp, gör lite jobb, sov igen, starta upp, gör lite jobb. Man kan även spinna iväg flera trådar inifrån den här workerrollen. Det är ingenting som hindrar den att göra det. Och jag tänkte bara visa lite snabbt exempel på hur det skulle kunna se ut. Det finns ju Parallel Task Library nu i C-Sharp 4. Så att om jag skulle vilja köra iväg flera trådar i den här. Jag säger att jag gör en liten enkel refactoring av den här. Och ditten kallar vi den för. Så att nu kör jag den här ditten-metoden här. Och sen så vill vi göra en liknande metod. Vi kallar den för datten. Det är några skåningar här, de vet vad datten är. Jag hade en skåning när jag gick ut. Ja. Så att vad vi kan göra är vi kan ta task. Factory. Start new. Ditten.
Ditten, va?
Ditten. Där. Mm. Och sen så här man gör där.
Så du gör nu det är att du kommer starta två trådar som körs parallellt och visa att det går att köra saker parallellt då.
Precis. Så att vi skulle kunna göra så här, ditten working. Så kan vi se att det här funkar också. Datten working. Och vad som skulle hända här nu är att jag skapar en tråd, jag startar en tråd med ditten metoden. Jag skapar en tråd med datametoden. Men sen skulle ju den här dö, så att det är ju inget bra. Så att jag måste ju se till att den här stannar här och sover för alltid.
Så fort den här så går du run-metoden, då dör den automatiskt. Vi måste på något sätt hindra det.
Så där. Finns en finurlig timeout infinite som man skulle kunna använda sig av i det här fallet. Så om jag nu kör den här så kommer den då starta den här tråden. Starta den här tråden. Sen kommer den ligga där och sova. Tills den här instansen dör eller startar om eller tills vi tar ner den eller tills Azure får för sig att den här behöver recycla på något vis. Så att det är ett exempel på det. Vad jag tänkte visa härnäst är att ska bara se att det kompilerar så att det får några dumheter. Så vad jag tänkte visa härnäst är hur man kan deploya den här lokalt då. Hur vi testar det här. Och sen så ska vi se om vi inte kan deploya upp till molnet sen också efteråt. Ni såg igår att för att testa de här Azure-projekten som man kör på sin egen maskin så finns det en simulerad Azure-miljö. Den går att starta från startmenyn, men den startar också upp automatiskt när man debuggar ett sånt här projekt. Och vad man får är nere i högra hörnet, om ni ser det här nere. Den här blåa flaggan här nere. Om man högerklickar på den så kan jag då få upp lite olika grejer. Jag kan stänga ner de här bitarna, men jag kan också öppna upp mitt Development Fabric UI.
Och så sagt, när ni installerar den här Visual Studio Tools for Windows Azure som jag pratade om, då följer det här med, så det är ingen separat installation.
Precis. Och nu har jag ingenting deployat i min lokala Dev Fabric-miljö. Men om jag då tar och kör F5 på den här, så kompilerar Visual Studio det här projektet, bygger ett paket utav hela det här, kör in det i den här där har vi den. Kör in det i den här Development Fabric och startar igång det då. Och här ser jag då min deployment. Jag ser lite detaljer som kan vara intressant. Framförallt om man har öppnat externa endpoints in till sin applikation så kan man se vilken IP-adress som man har fått. 107.001:81. Det är inte alltid 81. Det kan bli 82, 83 också beroende på hur många projekt man kör och så vidare. Så det kan vara intressant att se.
Det finns också förkrav när man installerar då den här Visual Studio Tools for Office för Windows Azure. Och det är att IIS:en finns där. Så att nu använder den sig av IIS:en, inte den inbyggna Visual Studio webbservern.
Och här ser vi vårt Azure-projekt, demo. Och här ser vi att vi har ett par roller som jobbar. Och vi ser att vi har en instans per roll. Om jag nu tittar på den här konsolfönstret här från vid demo worker roll så kan ni se hur ditten och datten här skriver ut var tionde sekund ett trace-meddelande.
Ser ni det? För jag märkte igår var det jättesvårt att se den här texten när folk demade. Det är bara att lägga på tiden.
Absolut. Oh, ja.
Ja, förlåt, det sa jag.
Ja,
det är inte så lätt när man står här.
Frågan var om det går att få tidstämplar ut i det här konsolfönstret. Och det går att skriva precis vad som helst ut i det här konsolfönstret. Så det finns en trace-funktion, en trace-write-line som man kan skriva precis vad man vill där. Det finns väldigt goda möjligheter att göra ett trace och debug i Azure både lokalt och uppe i molnet. Och det finns väldigt mycket att säga om det också. Så att vi tar inte upp, vi har inte tänkt att ta upp det mer än så här just nu i alla fall.
Det som också, förlåt. Fungerar IntelliTrace? Ja.
Tyvärr ingen sån demo heller här just nu, men ja, det funkar. Du kan till och med köra IntelliTrace ifrån en applikation som har körts upp i molnet. Ladda ner den tracen och sen steppa igenom den.
En sak som en liten gotcha här, det är ju att här kör vi lokalt och jag pratade om att vi körde 64 bitars OS i molnet. Här så kör vi ju den version som vi har på vår maskin. Så här kan det ju vara lite mismatch för om ni kör 32 bitars. Så det är en liten gotcha.
Så ett ganska vanligt scenario som Sundblad bland annat visade igår, det är ju att man har en web role som pratar med en worker role via en kö. Och vi kommer köra ett lite mer vettigt scenario lite senare idag under den här presentationen. Där kommer visa en sån kö ganska enkelt. Så att det kommer det. Så att jag gör ingenting mer med den här just nu. Vad jag tänkte visa bara som kan vara intressant, det är att om vi kollar på vad som skapas när jag kompilerat den här och när jag deployar den. Så i BIM-katalogen under mitt Azure-projekt så finns det en katalog som heter demo.csx. Innehållet i den här är precis detsamma som när jag skapar ett paket som sen ska deployas upp i molnet. De heter lite olika ändelserna, men det är precis samma sak. Så är man intresserad så kan man titta på vad är det för någonting som vi skickar upp i molnet egentligen? Det är konfigurationer, det är varje roll och det är kod för de här grejerna.
Så här kan det vara bra till exempel om det säger att man märker att man inte får upp en bild. Då kan man ju titta, kom den verkligen med i paketet? Jag glömde jag sätta content, copy always.
Exakt.
Här kan man väl också se vilka DLL man drar upp, va?
Du kan se precis allting. Du har din app root.
Exempel som det är MVC2 så är det faktiskt så att vi måste också ladda upp ett par DLL för att få MVC2 att funka. Det finns inte alla DLL i webbrollen som standard, men det är inga problem att ladda upp dem.
Här är DLL:erna som finns i för MVC-rollen. Och det är den där som Dag pratade om. Så, det var deployment lokalt.
Ska jag visa hur vi
ja, det kan du få
gör
göra
i verkligheten? Mm. Eller i verkligheten. Men
ja, precis. Där har vi portalen.
Och du är ju högerhänt också. Men den här funkar väl? Så jag tänkte jag skulle visa dels hur själva portalen ser ut där vi då administrerar våra tjänster. Och sen tänkte jag visa hur vi laddar upp just den här applikationen som vi har gjort. Så jag tänker faktiskt gå till huvudsajten först så att vi vet exakt vart vi är. Och huvudsajten är www.azure.com. Så här har vi den. Och här kan ni få all information också om typ kostnader, om ni vill skapa account och såna här saker. Så det är en väldigt bra initialsajt att gå till. Jag har redan ett account, så jag går på account. Och här då finns det egentligen möjlighet att välja tre olika portaler. Så ni som har varit med igår så märker ni att det kanske finns, det finns lite uppdelat egentligen Windows Azure. Vi har tre delar. Vi har Windows Azure, det som vi pratar om idag, Compute och Storage. Och sen har vi SQL Azure och sen har vi App Fabric-tjänsterna. Så det är egentligen tre subportaler kan man säga. Det vi ska titta på, det är den som heter Windows Azure Developer Portal. Vi går dit. Och nu är vi på den här inloggningssidan. Naturligtvis kan ni, precis som Johan gjorde, ha en länk dit direkt. Nu är det faktiskt så att jag inte ens kört på den här någon gång, så att jag får försöka se om jag har ett login-ID som jag kan använda mig av. Konig.nu. Nu håller jag på att säga lösenordet. Så, snäll inloggad. Här kan jag säga att har ni exempelvis ett MSDN-abonnemang, Premium eller Ultimate, så har ni rätt att koppla ihop det MSDN-abonnemanget med massvis med fria tjänster i Windows Azure. Så gå in på MSDN-portalen, tala om att ni vill utnyttja Windows Azure. Då reggar ni det live-ID:et, alltså det inloggning ni har, så att den också funkar i Windows Azure. Här så ser ni att här har vi då portalen. Vi ser också att vi har de här delportalerna här till vänster. Men jag ska jobba med min Windows Azure och mitt konto som heter Azure Dag Konig. Så jag väljer det. Och här så ser vi alla tjänster som är deployade i mitt konto. Nu är det bara en tjänst som är deployad här som heter Mark My Day. Så jag vill publicera en ny tjänst. Så jag trycker på New Service. Och då finns det då två typer av tjänster. Och det är precis det som vi har pratat om. Vi har tjänster för compute, alltså datorer. Och vi har tjänster för storage. Table, queues, blobbar, X-drives och sånt där. Men vi ska ta en hosted service. Så får jag möjlighet att ge ett internt namn. Johan och mitt test. Det är egentligen bara för att identifiera det när man jobbar med det. Sen har vi då själva huvudsidan med inställningar. Och den första inställningen naturligtvis, vilken extern URL ska vi som standard ha? Som sagt, den här kan ju koppla om sen mot en egen URL. Så vi kallar den Johan Dag. Ska vi se om den finns. Ledig. Ja, bra. Vi kanske ska stoppa företag.
Jag hade blivit förvånad om den där var upptagen.
Hade du det? Okej. Nästa grej då, och det är den här grejen som vi har pratat om mycket. Vart finns då de här datacenterna rent fysiskt? Och här ser ni då ett antal datacenter ni kan välja mellan. Det här är viktigt att ni tänker på. Det går inte att ändra datacenter när ni väl har valt det. Naturligtvis kan ni skapa en ny tjänst någon annanstans och lägga upp er applikation. Och det är nog inte så ovanligt, men kan ni inte ändra en befintlig. Så tänk på det. Så jag tänker välja då norra Europa, och igår så sa någon att norra Europa betyder Irland och västra Europa betyder Amsterdam. Lite konstigt. Men det är amerikanerna, ni vet hur de har med geografi. Vi som bor i Schweiz. Ja. Hur länge reserveras namnet? Ja, du menar nu innan jag har tryckt okej. Efteråt, så länge den är igång. Så länge den här
så
tjänsten...
länge servicen finns. Mm. Och när du delitar den så tror jag den är upptagen ett litet tag till när den släpps. För det där går ju ut som en genom dynamisk DNS också och registreras.
Nej, ja. Nej. Alltså timmar. Alltså det handlar om år.
Alltså, nej, men alltså om du delitar
ja, du, efter tjänst. Delita, förlåt.
Ja, menar så jag tror att det bara är några timmar. Ja. Mm.
Men när du äger den så äger du den så att säga.
Jag har lyckats ta bort den och skapa om den på nytt igen på någon timme, men en annan gång så fick jag vänta flera timmar.
Mm. Okej. Okay. Sen finns det här möjlighet att göra någonting. Nu är det här groat, för jag har ingenting. Men det är så till exempel att man kan vilja ha olika tjänster grupperade ihop, nära varandra på samma datacenter. då kan man skapa en affinity group. Och det här affinity groupen är helt enkelt en grupp som du ger ett namn på. Och sen när du vill då skapa en ny tjänst kan du ange det namnet här, och då kommer du på samma datacenter, så du håller ihop flera tjänster, vilket kan vara väldigt bra när det gäller performance grejer, speciellt till exempel mellan en tjänst och ett storage eller någonting sånt där.
Är det inte så att pris också? Jo, man får betala om det är transaktioner mellan datacenter.
Är det så? Ja,
ja, mellan regioner tror jag. Mm.
Så det är i alla fall en bra att kunna ha möjligheten. Så vi trycker create. Nu skapas den här. Så det tar några sekunder, så ska den vara uppe här. Så nu har vi skapat vår... Nu är UFO... Marsattack här, tänkte jag. Ja, konstigt. Ja, det... Ja.
Vem ser det? Är det min?
Vi stänger av dem båda två då.
Stäng av den i taget. Då är det min.
Hallå?
Hallå? Okej. Okay. Det vi egentligen nu, det är bara att vi har liksom reserverat nu det här namnet. Är det jag? Nej. Okej, vi provar för att se. Så vi har egentligen inte lagt upp någon kod eller någonting. Och det är det vi ska göra nu. Så jag går tillbaka till det här projektet som Johan gjorde. Och som sagt, Johan visade att om man högerklickar på själva cloud-projektet, det som håller ihop de här andra projekten som ligger under här, så kan man välja publish. Och då finns det två möjligheter att göra publish på. Ett sätt att göra publish helt inuti Visual Studio. Så ni behöver inte gå in nu i portalen och göra någonting. Och det är väl någonting som jag egentligen använder vanligtvis. Men jag vill visa lite fler steg manuellt för att visa vilka steg som egentligen händer bakom kulisserna. Så jag väljer istället för att koppla mig mot en befintlig tjänst som man kan göra här då.
Du kan dra ner kulisserna för jag har en sån skapad faktiskt, kan du se hur det ser ut. Mm.
Så nu letar den upp på det här kontot, letar den upp vad vi har. Vi har tydligen en hosted service-tjänst, alltså där vi hostar våra webb- och workroller. Och där har vi två versioner, vi har staging och production, vilket jag kommer att prata om sen. Alltså möjligheten att lägga upp någonting i staging och sen snabbt swappa det mot production när man gör en versionsuppdatering och såna här saker. Men vi kommer att prata om det mer senare. Men det jag vill göra det är bara skapa ett paket. Och när jag trycker okej här så kompileras koden där paketet zippas ihop. Så jag sen då kan helt enkelt ladda upp den i Windows Azure. Och det var den här uppsippade versionen som Johan visade. Så vill ni se hur det här skulle se ut osippat så kan ni gå till den där katalogen som han visade. Så det är egentligen två filer som vi har här. Det är själva paketet med alla filer och sen konfigurationen. Så det jag kan göra nu för att underlätta för mig själv och komma ihåg själva länken, så trycker jag Ctrl-C här. Och så går jag tillbaka. Stängde jag ner till och med av någon misstag.
Du kan öppna, den ligger i mitten där nere på.
Nej, vi gör här. Vi gör lite snabbt.
Jag tror den har nere i taskbaren.
Jaha. Hur då menar du?
Den vita Internet Explorer i mitten. I mitten, mitten, vänster.
Där! Hur har du gjort? Okej.
Okay. Det är sån här INI drag and drop på taskbar funktion.
Okej. Okay. Ja. Kille, jobbar du på Microsoft?
Nej.
Nu ska vi deploya. Vänta, vi ska göra så här. Jag gjorde fel. Jag ska gå tillbaka hit först bara. Så. Jag ville visa det här med staging. Här så ser ni att det är en liten rolig grej som är gömd. Om vi klickar där så här ser det ut egentligen. Att vi har möjlighet nu att välja två miljöer som vi vill installera vår applikation på. Antingen i en staging-miljö eller direkt i produktionsmiljön. Produktionsmiljön är ju kopplad till det här externa URL:en som vi angav, johandag.cloud.net. Den här får en annan extern URL som är random. Så att många, eller vissa, kan göra så att man lägger upp det här först, testar applikationen på denna random URL som förhoppningsvis ingen annan vet om. Och sen när man har bestämt att nu ska jag faktiskt få ut det här i produktion, då klickar jag bara här uppe. Då swappas, då tar load balancen över och säger, nu bara byter jag jättesnabbt min IP-adress så att jag kommer ut i produktion. Och det är ett sätt att göra då uppgraderingar och få ut nya versioner. Det finns andra sätt som vi faktiskt rekommenderar framför det, men vi kommer till det sen. Så jag kommer att deploya i produktion direkt. Och då har jag då den här lilla rutan här, och egentligen då ska jag då välja att ladda upp först paketet och sen konfigurationen. Varför de är skilda åt, det är för att man kan ändra konfigurationen utan att behöva ladda upp paket igen om man skulle vilja.
Exempelvis om man då vill dra igång mer än en instans.
Ja, man kan, ja, precis, bra tack. Så vi lägger upp den där och så tar vi den där, och det var konfigurationen. Sen så finns det möjlighet då att ställa, hur vill jag uppgradera Windows Azure? Vill jag låta Microsoft själva patcha operativsystemet och funktionerna i operativsystemet, eller vill jag ta hand om det själv? Och det här är ju en sån här skillnad då mellan en IaaS, alltså att vi till exempel på Amazon köper en Windows Server 2003. Då måste vi hantera det själva, men här kan vi få det som automatik. Så vi slipper oroas på nätterna att vi inte har patchat våra operativsystem. Men jag tänker faktiskt göra det här som automatiskt, och sen vill jag ge en label på den bara, version 1.0. Det här är ett vanligt textfält.
Jag har en fråga nu i hörnet.
Ja. Är det någon prisskillnad? Nej.
Jag har en fråga till här, lite snabbt. Mm. Om maskinen startar om automatiskt upp, yes. Absolut.
Sa du yes eller sa du yes?
Yes.
Yes. Nu håller vi på att ladda upp de här filerna, och vi har lite dåligt nätverk just nu, så att det var ju 3 megabyte, så det är där den håller på och suger upp nu om det skulle göra. Det finns en möjlighet, om vi ser här uppe, ser ni här uppe att han knappt ser. Man kan alltså göra det här i flera steg. Man kan då ladda upp paketet i en blob först om man skulle vilja, om man har ett stort paket. Och istället då för att peka ut den här paketet lokalt, så kan du peka ut det från en blob, och då går det mycket fortare att få in det här.
Ska vi låta den där tugga sen?
Eller? Ja, jag ska bara låta den få liten stund här. Nu har vi egentligen bara deployat upp allting, men vi har inte startat instanserna. De finns inte skapade än. Så det är nästa steg, och det steget tar lite tid, mellan 10 till 15 minuter. Så att vi återkommer när den här är klar. Grejen är att det här tar ungefär en minut, och sen ska jag trycka på run, och det är den som tar lång tid. Så kan inte du berätta någon rolig historia?
Min son är bra på historien, men inte jag.
Okay. Hade ni någon mer fråga medan vi kör det här? Jättebra fråga. När börjar betalningen köras? Och det är en sån här gotcha också. Och det finns två gotcha. Dels så börjar du betala. När den här är klar så kommer den här att ändras. Och så kommer det stå, nu så tickar tiden. Sen är det också det här med staging och production. Det här är en sån här, tänk att ni har 1000, vi överdriver, ni har tusen instanser som ni vill uppgradera. Då har ni 1000 i produktion och säger, ja, men då slänger vi upp 1000 i staging och så gör vi den här swappen. Stagingmaskinerna kostar också. Så tänk på det då. Och därför finns det ett annat sätt att uppgradera som inte kräver att man har en dubblett miljö och så, mycket kommer till. Så ni ser här precis det som du frågar, att nu så varnar den här upp att den är faktiskt börjar debitera nu. Men det jag vill göra nu, det är att gå på run här. Och ni ser också att vi ser faktiskt här att vi har ju en worker role, en där, och vi har en web role, en där. Så jag trycker på run här och så lämnar jag över till Johan.
Okej. Okay. Ska vi se vad vi hade på näst.
Jag har 20 minuter ungefär kvar.
Yes, då ska vi skynda på lite, tror jag. Så här, ni såg ju igår lite grann om hur man kunde deploya en annan webbserver i molnet. Det var bland annat visades det en som heter Mongoose. Och alla vet vad Mongoose är, va? Eller hur?
Nej, jag vet inte faktiskt.
Du spelar inte Halo?
Nej.
Det är en fyrhjuliga motorcyklar med Halo.
Aha, okay.
Det är surikat också, tror jag. Men jag vet inte. För mig är det motorcykeln Halo i alla fall. Så att vad jag tänkte visa är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att göra samma sak. Det vill säga att starta den här Mongoose webbservern i molnet och köra PHP på den. Då. Som Dag sa tidigare så finns det möjlighet att köra PHP som en webbroll direkt under Fast CGI. Så det går också att göra. Men det här är ett annat sätt då. Och jag tänkte visa för att jag tycker att det är så väldigt, väldigt enkelt. Vad har här är ett Azure-projekt med en worker role i.
Gjorde du det till ett file nu? Jag hänger inte med.
Jag gjorde inte det. Det här är färdigt. Det här är färdigbakat. Så jag kommer bara visa kod lite snabbare så. Så vi hinner med vår sista demo också.
Ja, vi får nog snabba på lite.
Ja, precis. Vad jag har gjort här. Jag har skapat en katalog som heter Mongoose. Och i den så har jag dragit in ett antal filer. Det här är den här open source webbservern som heter Mongoose. Och det är version 2.8 för er som vill testa. Den fungerar bäst för det här. Jag har lite länkar till det här efteråt sen så vi kan titta på. Vad jag har dessutom laddat ner är lite PHP-stöd. Och ni som kör PHP, ni känner säkert till de här. PHP-CGI och PHP-5DLL. Och sen har jag ett par testprojekt. Eller testfiler egentligen. Det är sån här Hello World och Index. Grejen med de här är att jag har satt att alla de här ska vara i, om man kollar på properties på dessa. Går vi ner hit ner. Properties på alla dessa är content och copy always. De här kommer alltså hanteras som rena filer i vårt projekt. Kopieras och paketeras i binfolden i det här paketet och skickas med ut i molnet. Så de kommer finnas där tillgängliga. Direkt. Ni såg en demos igår där man kunde göra det här som en zip, lägga upp det som en blob, låta worker rollen ladda ner den här blobben och packa upp den och så vidare. Det är också ett sätt att göra på. Har man ett sånt där litet testprojekt så här, när man bara vill komma igång och köra PHP mindre projekt, då är det här en annan variant. Så.
Och så sagt, det kan ju vara vad som helst. Nu visar vi att vi ska köra PHP, men det kan ju vara någonting annat ni tänker på. Som Alan Smith har visat det, att han har en ray tracer som han kör så han skickar upp den exen och sånt där.
Precis. Mm.
Så det vi visar också är, det är inte bara PHP, vi visar hur man kör man exes i en worker role. Alltså kör man ett annat program och det går bra att starta en exe om man kan göra x-copy på den. Om man kan köra exen från en USB-pinne kan man i regel köra från en worker role.
En grej till jag måste göra då också som visades igår, som jag visade lite snabbt, är att jag måste tala om för Azure att jag vill ha en ingång från internet till den här worker rollen. Det vill säga att jag startar upp, jag går under endpoints på mina inställningar. Jag skapar en input endpoint som jag kallar för Mongoose på port 80. Så att jag har talat om för Azure att jag vill ha en port öppnad in till min applikation på port 80. Det vill säga in till lastbalanseraren som i sin tur då kan skicka trafik vidare på ett antal olika instanser som jag sätter upp internt.
Exakt. Precis. Worker-rollen som standard är egentligen en intern roll. Men du har möjlighet att sätta 5 externa points på den om du skulle vilja för att komma åt den utifrån. Men som standard är den intern bara.
Om jag då går till den här filen som vi fick utav det här projektet, den här worker-roll-filen. Så hade vi de här intressanta metoderna onStart och run. Så om jag då tittar på onStart så sa jag att här är ju läge att göra ordning konfigurationer och förbereda vår applikation innan den är igång i molnet, eller hur? Och vad jag behöver veta är var har mina filer hamnat? För jag behöver tala om för den här Mongoose var PHP-filerna ligger och vart den ska starta för någonstans. Och då finns det lite olika miljövariabler tillgängliga för ett worker role, ett Azure-projekt. Bland annat en som heter role root. Så vad jag gör är att jag plockar ut den här miljövariabeln och kombinerar den med min AppRoot som är roten för mitt projekt. Ni såg lite grann kanske när jag klickade in i det här paketet förut att det fanns en AppRoot-katalog. Det är roten för mitt projekt. Och sen har jag mitt Mongoose-katalog här. Det är den här. Så att Jag sätter en variabel som heter Mongo's root, som då pekar ut var min Excel ligger. Och sen behöver jag veta vilken port som jag har blivit tilldelad internt. Lastbalanseraren lyssnar ju på port 80, men internt in mot mina worker-roller så har jag fått andra portnummer. Och det måste jag ta reda på och tala om för Mongo så att den ska starta upp på den här porten. Och då, den porten hämtar jag också ut från en miljövariabel. Och jag pekar då på vår endpoint som jag kallade för Mongoose när jag satte upp in i settings.
Jag kan också berätta att det här som vi gör nu, det ingår i någonting som heter service, Azure Runtime Services, som alltså möjlighet att inuti sin roll få information om runt omkring vad som händer, så man kan då ställa frågor om sin miljö och få såna här typer av svar. Det finns många fler grejer då.
Jag skriver ut en trace på vilken katalog som vi fick, och jag skriver ut en trace på vilken port vi fick. Och sen är jag färdig då för att den ska kunna köra igång. Och det enda jag gör egentligen i min run, när worker-rollen är redo att börja serva, det är att jag startar en process med den här Mongoose-projektet. Och process start på vår Mongoose XS som ligger i Mongoose-routen. Och sen så talar jag om med lite parametrar här, vilken port det är som vi ska köra på. Och sen så talar jag om att jag vill även kunna köra lite PHP här. Och det här är ju parametrar som Mongoose förstår. Så att det är ungefär som att starta från kommandorad om alltihopa här. Buff. Och sen så startar den här webbservicen igång i molnet och kan serva PHP-filer.
Så tänk, det här skulle lika gärna kunna vara en MySQL som vi också kan starta i molnet exempelvis. Eller det som Magnus visade igår. Exakt. Graf på databasen.
Så jag gör en start på processen och sen så väntar jag bara på att den ska stängas ner. Det är ungefär som en sleep infinite där också. Så jag kör igång den här bara för att vi ska se hur det fungerar. Nu kör den lokalt bara. Vi drar inte upp den här i molnet. Jag har kört den i molnet och det fungerar alltså utmärkt. Det här är ju då processstarten. Att den drar upp ett konsolfönster så jag kan se.
Och hur ser det konsolfönstret ut när du kör i molnet?
Det syns inte alls.
Ja, det syns inte alls. Okay. Och det hindrar inte. Det är inte sån här knapp som kommer upp. Gör det här, annars fortsätter jag inte.
Den gamla klassiken. Ja. Nej. Så, vi tittar på worker role och så ser vi det här. Ser ni det där nere? Eller?
Vi får nog dra upp det faktiskt.
Vi gör så. Här har vi lite information om vilken katalog som ligger i där. Se om vi har fått en port. Oj, vi fick en port här också. 5100, det är den interna porten som Azure gav oss. Yes, fråga. Nej, den tror jag inte mår så bra utav det. Jag vet inte, jag har inte provat faktiskt, men jag kan tänka mig att det inte alls.
Jag vet inte riktigt vad du skulle ha gått i på en server. På
men det kan sättet. Ju vara att man har en liten applikation som en webbserver eller någonting som har ett GUI. Faktiskt,
fast vi kan ju köra remote desktop mot dem, så att det skulle ju kunna då kanske gå köra någonting och då se GUI där då, via remote desktop. Ja, men då via remote desktop och den här VM-rollen tror jag att du skulle kunna göra.
Vad jag tänkte bara visa för att vi ska kunna testa det här. Det ser ni där uppe till höger vilken port jag har fått i min dev fabric här lokalt när jag testar. Så 127.0.0.1 port 81. Så om jag vill köra den där 127.0.0.1 81. Så nu kör jag mot min Mongo-server då. Och det här är en vanlig index.html-sida. Och om jag vill testa min PHP, då går jag mot en test-PHP-sida där. Som de som kör PHP kör igen det här. Bara för att man ser att allting verkar lira som det ska. Den här drar ut precis rubbet. Så att vi kör PHP. Mer än så tänker jag inte visa om den där biten egentligen.
Johan, eftersom jag har lovat att prata lite om uppgraderingen, så medan du förbereder Twittern, kan du bara lägga på min?
Åh, hej. Så.
Tar jag någon minut. Jag pratade ju om det här svappningen mellan stage och production. Och det var det som kom först i Windows Azure. Och naturligtvis har ju det sin när det behövs. Speciellt om man ska ändra vissa typer av definitioner på sin roll, så kan man inte använda det. Måste man använda det. Men det finns också möjligheten att jobba med upgrade domains. Och det är så att man kan tala om att när jag installerar min applikation med olika roller och olika instanser så kan jag lägga dem i olika upgrade domains. Så att jag kan tala om det och sen kan jag tala om när jag uppgraderar att nu vill jag till exempel säga att vi har fyra, vi har två webbroller och två workerroller där i en upgrade domain och två workerroller och två webbroller där. Då kan jag alltså ta ner den ena så jag kör bara på en halva. Men och sen uppgraderar jag den och sen när den är okej, då drar jag ner den och så uppgraderar jag den. Så jag behöver inte liksom gå med staging production utan jag kan göra upgrade i produktion men hela tiden se till att jag har vissa servrar igång som kan då hantera den inkommande trafiken som kommer. Och det här går då att göra både på en hel domain och som ni ser här så finns det att man kan uppgradera bara typ en workerroll eller någonting sånt. Jag har inte labbat med den här längre ner där, men det finns då möjlighet att göra på andra sätt. Och det är det sättet som vi egentligen rekommenderar. Och det ger ju mindre kostnader för vi behöver ju inte duplicera våra maskiner på samma sätt. Och man kan göra det här automatiskt eller manuellt. Så man kan tala om automatiskt, då gör den bara, den tar ner en upgrade domain, uppdaterar den, lägger upp den och sen när den är klar så tar den ner nästa. Den kan också göras manuellt, det innebär att när du har tagit ner och tagit upp den första så väntar den på att du ska verifiera att den är okej tills du går till nästa steg så att du verkligen kan se att inte någonting i uppgraderingen har gått fel. Så, det var det jag ville prata om, uppgraderingar. Nu får du gärna visa vårt lite trevligare demo så här avslutningsvis.
Yes, då drar vi över. Vi har en kvart ungefär. Så. Vi låter den snurra igång. Så kan jag beskriva lite grann vad vi tänkt att visa. Så vi funderade på att göra ett litet scenario, ett demo som kan visa det här grundläggande principen när man har en website och en workerroll. Hur webbsajten kan kommunicera med workerrollen, förslagsvis med en kö.
Naturligtvis får ni det här demot om ni vill ha det också.
Absolut. Mm. Och sen hur workerrollen får någonting att jobba med. Lagrar undan någon information i en databas eller liknande. I det här fallet så använder vi oss av Azure Storage Tables. Och sen där webbsajten då kan hämta resultatet från den här tabellerna. Och göra någonting intressant med. Så att jag tänkte försöka skissa lite enkelt här bara på hur det här ser ut. Jag hoppas ni kan se. Vi har vår lilla användare. Han kör mot en webbroll. Vi kommer i vår webbroll an.
Det är den där högtalaren.
Hårdrock. Mm. Vi kommer ange ett ord eller en tag
här nere
som vi vill söka efter på Twitter. You're so kind. Ett ord eller en tag på Twitter som vi vill bara följa och sen se hur många gånger per minut förekommer den här på Twitter. Och sen så ritar vi ut ett litet diagram på webbsajten som visar detta då. Kan vi göra så här tills vidare? Så, vi pratar med vår webbroll. Vi fyller in någonting i vårt formulär. Den i sin tur skickar ner det här ordet som vi söker på i en kö. Vi har en workerroll. Med ett par stycken snurror i. Den ena snurran ligger och tittar. Kommer någonting på den här kön? Och så plockar den det därifrån. Och lägger det i minnet egentligen. Vad är det för ord? Så den håller reda på det i minnet. Och sen har den andra snurran som plockar de här orden. De här taggarna eller vad det är för någonting vi vill söka efter på Twitter. Och sen så går den ut till Twitter. Ut på molnet. Det här andra, det här elaka internet. Twitter. Och sök på det här via Twitters sök-API-er. Får tillbaka ett antal träffar. Kollar hur många träffar fick vi på det här ordet just nu. Stoppar in det i en Azure table. Och sen är den nöjd med det. Yes. Ja.
Han är inte klar än.
Han är inte klar, den kommer. Det är sista grejen här. Sen vill jag se det här fina diagrammet här som vi ska titta lite vidare på sen. Jag vill se diagrammet. Då går den webbrollen och direkt och pratar och hämtar de senaste datat från den här tabellen. Genererar diagrammet och visar på sidan. Det här är ett sätt att göra det på. Väldigt enkelt. Men jag försökte hålla ner det så väldigt, väldigt enkelt som möjligt. Bara för att det inte ska bli så krångligt att visa och förstå för i demon. Så nu har jag kört. Nu har jag kört några minuter på den här demon. Jag söker på tre taggar. Facebook, Google och Twitter. Och här kan vi se lite grann hur många gånger per minut de senaste 5 minuterna som det här förekommer på Twitter. Och så det rör sig lite grann och lite fint. Och vad jag kan göra då är att ange ytterligare ett ord. Något?
Microsoft.
Ja, men Microsoft, det har jag talat om för dag. Det är någonting märkligt med ordet Microsoft på Twitter. Den levererar noll tillbaka. Noll. Och sen så smäller det på 97. Noll. Det är någonting märkligt. Om ni kommer på vad det beror på.
Ta Azure då.
Vi kan ta Azure. Så. Och så efter ett tag, efter en minut så kommer den att börja visa Azure hur många gånger det förekommer på nätet också. Så hur går det här till då? Ska jag försöka visa lugnt och stilla hur det funkar? Jag har 2 projekt. Jag har egentligen fler. Jag har lite supportprojekt också. Jag försöker gömma bort lite grann där jag går mot table storage och så vidare. Så att ni kommer se mer om table storage lite senare idag. Men jag kanske kan visa lite kod. Så. Mitt Azure-projekt, min webroll och min worker roll. Jag ska se mitt lilla manus så att jag inte glömmer bort någonting. Om vi börjar med visa vårt webbprojekt. Nu vet jag att det är flera av er som säkert aldrig har sett ett MVC-projekt förut. Men jag tänkte jag skulle visa i alla fall hur den här webbsidan ser ut. Den indexfilen. Så det här är vår den här webbsidan som vi såg här. Jag har diagram som är som en bild. Vanlig image tag. Och jag har ett inputformulär. Väldigt enkelt. Den här bilden är denna image tag. I ASP.NET MVC så finns det lite intressanta och roliga hjälpmetoder som kan hjälpa till att generera en URL. Så vad den här kodsnutten säger att hämta källan för den här bilden från en drawchart image metod som finns i min home controller. Min home controller är en klass egentligen bara. Och det här är en metod i den klassen. Så att den här ska generera en bild tillbaka. Och sen så har jag ett litet JavaScript som bara kallar på sig själv var 10:e sekund. Och sätter diagram, min sourcen till den här bilden, till samma URL igen. Bara det att jag lägger på en datum här så att den inte cachas i minnet. Så att den hämtar den här bilden var 10:e sekund hela tiden via det här skriptet. Då.
Jag tror du får gå lite vidare. Så vi...
Yes. Så om vi tittar på vår drawchart image. Så hamnar vi inne i vår home controller class och jag har en liten chart helper. Den använder Microsofts bibliotek, chartbibliotek, som jag har gömt undan lite grann. Ni som vill titta på hur det här fungerar sen kan titta på koden. Vad jag får tillbaka i alla fall, det som är intressant är att jag får en bild tillbaka därifrån. Och hur har den genererat? Var har den fått sitt data från? Jo, jag går mot ett repository som är Azure Table Storage. Ska visa den sen hur den får sitt data. Och jag hämtar ut de senaste 6 minuterna. Jag loopar igenom varje tag och egentligen ritar en linje för varje, ett diagramlinje för varje tag som vi håller reda på just nu och söker. Jag vill inte gå in närmare än så på det här just nu då, för att vi hinner inte annars. Om vi tittar på worker-rollen, den är väldigt, väldigt enkel. Vi har vår run-metod, det känner ni till nu, eller hur? Så när jag sätter igång och börjar jobba. Jag har två stycken hjälpprojekt. Ett Twitter Stats Repository som är bara ett data access lager mot table storage. Och jag har min en liten sökhjälpklass för att söka mot Twitter. Jag går runt i min loop. Jag hämtar nya taggar från kön. Se om det finns någonting. Och sen så söker jag efter nya taggar. Söker jag på Twitter efter de här taggarna. Så går jag runt hela tiden. Och jag hade kunnat göra, som jag visade tidigare, med två trådar. Jag hade kunnat ha kanske flera instanser. Så där en ligger och lyssnar på kön. Och en annan håller på och söker på Twitter och så vidare. Det här går att göra på olika sätt. Det här är väldigt enklaste sättet då. Om vi tittar på hur jag hämtar någonting från kön. Som kan vara intressant att se. I princip så plockar jag ut ett meddelande från kön med get message. Och så här ser det ut under skalet. Det här är Azure kö API som finns tillgängliga. Och det är väldigt, väldigt lätt att använda. Jag skapar upp en köklient. Jag har skaffar mig en referens till min kö som jag har döpt till QLab. Och sen så plockar jag ut bara get message. Och via det här get message då hämtar jag det senaste meddelandet som finns på kön. Och sen så gör det osynligt för alla andra som försöker hämta någonting från den här kön under en viss period tills dess att jag har delitat den. Default är 30 sekunder och max tror jag är 2 timmar eller någonting som man kan ta någonting.
Man kan också säga att den väntar inte tills det kommer ett meddelande utan den kan också få noll tillbaka.
Den kan också få noll tillbaka. Så att jag tittar, har jag fått, om det inte är noll, då lägger jag upp det här i mitt lilla minne. Och sen så deletar jag meddelandet därifrån. Och sen så har vi vår lilla metod som söker på taggar. Den går egentligen runt för varje tagg som vi håller reda på i vårt minne. Sök efter taggarna, kolla hur många det är. Och sen så lägger jag egentligen till det bara i vårt lilla repository. Jag är ledsen att jag inte kan bli så mycket mer detaljerad än så här. Jag hade hoppats på att vi skulle ha åtminstone 10 minuter, en kvart till på det här egentligen. Men vi drog över tiden lite för mycket. Vad jag hade tänkt göra det är att den här koden kommer vi ha tillgänglig. Och den här koden är ju väldigt, väldigt enkel. Och den är inte alls anpassad egentligen för att köra som ett riktigt äkta Azure-projekt. Om man säger att man vill ha ett projekt som skalar ut ordentligt. Så att min ambition är att jag tänker skriva en blogg om den här koden. Jag kommer lägga upp den på Codeplex, open source-platsen. Och sen hoppas jag att med hjälp av några av er kanske hjälpa till att utveckla den här koden. Hur skulle den här se ut om vi skulle göra den här skalbar? Det vill säga kanske en instans per sån här ord som vi vill söka på Twitter och så vidare. Man kanske skulle generera bilden i worker-rollen som en blob-image istället och hämta den därifrån och så vidare. Det finns många olika grejer man skulle kunna göra med den här koden. Så att jag hoppas att några av er hittar till den här koden via min blogg sen och så kan vi kanske kommunicera och anpassa den här koden på Codeplex tillsammans. Tycker ni det låter som en rolig grej? Ja, ni är hemskt välkomna.
Är du klar eller ska du visa?
Ja, jag tror jag håller med där. Och som sagt, jag är ledsen att vi inte hann titta lite mer närmare på koden. Men så är det ibland. Tiden går fort när man har roligt. Ja.
Det vi vill visa det är ju inte egentligen eller storage. Utan det kommer ju i eftermiddag. Det jag vill säga då när vi pratar om storage att storage kräver att man installerar storage-klient API och det är en annan install än det här som jag precis har pratat om hela tiden. Det är installationen för Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio 1.2 June 2010. Det är en annan men det är väldigt lätt att hitta den om ni vill jobba med storage också. Så det här är det som ni behöver egentligen för att komma igång. Ni behöver en Visual Studio, ni behöver den där nedladdningen och ni behöver på något sätt ett konto. Och som sagt, gratis konton utan något kreditkort eller så kommer vi att dela ut senare under eftermiddagen om ni skulle vilja prova på det här. Har ni några avslutande frågor? Och vi kan gå till tjänsten nu faktiskt och se hur den ser ut.
Den är ready. Och jag skulle kunna klicka på den här, Johan Dag Cloud Up Net, och det är den här standard MVC-projektet startar upp och nu kör vi den i molnet.
Och det man ska göra när man deletar, det är att man måste stoppa först. Suspend. Och sen bör man göra delete. Då är man säker. Och det står också där uppe att det är det.
Det räcker inte med att bara göra suspend alltså.
Tyvärr är det en sak som man har missat ibland.